Den 1 januari 1994.
Och vi ska börja med vad som alltså hände i Röstånga i Skåne. Det var just med hänvisning till EES-avtalet som träder i kraft idag som bekant som livsmedelshandlaren Harry Fransén slog upp dörrarna till sin butik inför ett hundratal entusiastiska kunder i förmiddags och erbjöd dem vin.
Den här kampen är ju EES-dagen. Det är EES-dagen idag. Och Röstånga ska gå till historien när vi bröt det alkoholpolitiska monopolet i Sverige. Den här processen kommer att ta tid hittills. Det är för tacksam för varje lilla bidrag till processkostnaden så småningom. Det tackar vi för.
Och invällde kunderna alla till köttdisken där Harry Fransén delade ut en flaska vin per person. Han sålde alltså inte. Istället hade han bredvid sig en låda för frivilliga bidrag till den fortsatta rättsliga kampen mot alkoholmonopolet. Och stödet var stort.
Någonstans måste man ju börja med det hela, va? Man tror inte man lever 93. När man säger, nej men varför det här skulle ha varit för 20 år sedan?
Vi har ju en handlare som vågar att göra någonting i detta distriktet och det tycker jag att man ska försöka göra någonting åt. Och det är naturligt i hela Europa att man går ut och köper sitt vin när man köper mat. Det vore ju förfärligt om inte vi kunde få de rättigheterna här hemma också.
Det visade sig att det fanns civila poliser bland kunderna och plötsligt fanns det också en handfull uniformerade på platsen. Kunderna hurrade för Harry Fransén och butiken stängdes. Polisen som ledde styrkorna heter Björn Skoglund. Han hänvisade till att Röstångehallen nu var en brottsplats.
Detta är en brottsplats, ja. I och med att han tar emot ersättning i form av som han kallar bidrag, va, så är det alltså även tillhandahållande av rusdrycker mot ersättning. Och då hamnar du i samma situation igen. Ett brott mot lagen om handel med drycker.
Vad riskerar han för straff?
Böter eller fängelse.
ICA-handlaren, Centrumdemokraten och kommunpolitikern Harry Fransén greps av polisen. Hustru och barn följde honom inför alla kameror och hundratals nyfikna när han fördes till en väntande civil polisbil för vidare färd till polisstationen i Landskrona där han skulle förhöras.
Och det var Jan Pettersson, Ekots Malmö-redaktion, som rapporterade det. Och det här EES-avtalet, det träder alltså i kraft idag och det gäller mellan 12 EU-länder och EFTA-länder som till exempel Sverige. Det innebär att Sverige får tillgång till EUs inre marknad som har ungefär 380 miljoner invånare. Från och med idag gäller en rad nya regler i Sverige och i Bryssel finns en ny myndighet som ska övervaka att EFTA-länderna följer avtalet. Så här lät det i natt i Bryssel.
Bouchon, attention, le décompte antenne a commencé dans 12 secondes, il sera minuit, c'est parti.
Ja, så här lät det i natt i belgisk tv när champagneflaskorna öppnades vid 12-slaget. Och en som hade dubbel anledning att skåla i sitt hem i centrala Bryssel var Nick Grönvall som i sin roll som ordförande för EFTAs parlamentariker länge har propagerat för EES.
Ja, det var ju det nya året som förde med sig att jag äntligen får bli en riktig arbetare och inte bara en planerande sådan. Så jag tyckte det var ett stort nyårsfirande för min del.
Det här EES-avtalet är ju alltså det största och mest omfattande avtal som Sverige någonsin har ingått. Man kan säga att det är kanske mer än hälften av ett eventuellt medlemskap i EU. Och ändå har man inte hört så där oerhört mycket talas om det. Kan det möjligen bero på att, så att säga, politikerna medvetet eller omedvetet har försökt tona ner EES för att det inte ska, så att säga, ska överflygla EU?
Nej, det tror jag inte. Det var ju så att de här förhandlingarna de började ju någonstans omkring 1990-91. Och under de här förhandlingarna pågick var ju uppmärksamheten rätt god i Sverige, tycker jag. Man fick mycket information. Och vi förde debatter i riksdagen om igen genom hela förhandlingsperioden. Men sen, när medlemskapsansökan gavs in, då kom vårt avtal faktiskt i skymundan av medlemskapsarbetet.
Om du skulle välja ett område där, så att säga, de flesta svenskar omedelbart kommer att märka att EES-avtalet har trätt kraft idag, vad skulle du välja då?
Ja, det är svårt, men jag tror att man kommer att på livsmedelssektorn se en hel del nya livsmedel i svenska livsmedelsaffärer ganska snart. Särskilt i de områdena som ligger nära gränserna mot EU.
Det sa alltså Nic Grönvall, svensk representant i den myndighet som ska övervaka EES-avtalet. Och det var Titti Nylander, vår Bryssel-korrespondent, som intervjuade honom.
Tredje januari 1994. Det ska handla om mexikanska indianer.
Så till oroligheterna i södra Mexiko där minst 55 människor har dödats i strider mellan säkerhetsstyrkor och en indiansk gerillagrupp. De flesta dödsoffren krävdes när indianerna igår attackerade en militärförläggning. Dessförinnan hade de lämnat San Cristobal, en av de fem städer som ockuperades på nyårsdagen. Men gerillan kontrollerar fortfarande flera orter i södra Mexiko, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent.
Den indianska gerillagruppen attackerade en arméförläggning i ett djungelområde i delstaten Chiapas sedan de lämnat den tidigare ockuperade staden San Cristobal 10 kilometer därifrån. Bland dödsoffren finns både gerillasoldater och civila. Militären bekräftar attacken utan närmare detaljer och hävdar att soldaterna har order att stanna i sina förläggningar i väntan på att förhandlingar kan inledas med de väpnade indianerna. Upproret inleddes på nyårsdagen när fem städer intogs av den tidigare okända gerillan som kallar sig Zapatista-armén efter den mexikanska revolutionshjälten Emiliano Zapata. De väpnade indianerna målade slagord på väggarna och höll möten i staden San Cristobal innan de retirerade därifrån efter en dygnslång ockupation. Övriga städer kontrolleras fortfarande av gerillan. I kommunikerer och intervjuer förklarar gerillaledare att de tränat och förberett sig i många år och att de nu förklarar krig mot armén och regeringen. De protesterar mot övergrepp och mot diskriminering av ursprungsbefolkningen och manar det mexikanska folket att stödja deras krav på jord, utbildning och hälsovård. Kerstin Bodell, Managua.
Tredje januari 1993. Nu är det åter oroligt i Afghanistan.
För tredje dagen i rad rapporteras strider från Afghanistan. Strider som nu också verkar spridas till andra delar av landet, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Afghanistans olika fraktioner fortsatte idag för tredje dagen stridna om presidentpalatset, flygplatsen och andra strategiskt viktiga positioner i Kabul, som strax före gryningen åter gengör av krevader från missiler och artillerigranater. Den senaste bokföringen från igår kväll talar om minst 70 dödade och 10 gånger fler sårade efter alltså det återupptagna stridernas två första dagar. Ännu finns inga tecken på en avmattning i konflikten. Inga fredstrevar har framställts från någon deras sidan. Tvärtom rapporteras istället att striderna sprids över landet, men nu också hårda strider i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan, ett av den kommunistiska generalen Dostums viktigaste fästen, där han bland annat uppges kontrollera flygplatsen. I detta krig, som ser ut som ett allas krig mot alla, generalen Dostum och premiärministern Hekmatyars kombinerade styrkor mot presidenten Rabbanis och försvarsministern Massouds styrkor, har en av generalen Dostums talesmän nu för första gången gett en antydan om varför huvudstaden återattackerats. De vill ha en ändring av politiken som de säger, bättre tillgodoser alla minoriteters intressen. Presidenten Rabbani anklagas för att bedriva en politik bara sitt eget folks intressen, tajikernas. General Dostums män är mest usbeker från norra Afghanistan. Bengt Terner, Hongkong.
Tredje januari 1994. Morgonen. Nattmangling om bro över till Danmark.
Inga besked om bron än, men om det nu blir ett ja till bron ska då Centern lämna regeringen.
Och att förhandlingarna fortsätter var också det enda konkreta besked statsminister Carl Bildt kunde ge i natt.
Vi har haft den första genomgången av det här i partiledarkretsen och diskuterat ett antal knäckfrågor i konstruktiv anda.
Blir det ja eller nej imorgon?
Imorgon är imorgon, det vill säga det är det inte, utan imorgon är idag. redaktören.
Är det ja eller nej idag?
Så får du svar på den frågan då självfallet. Du vet att innan vi är färdiga, innan regeringen har berett ärendet och fattat beslut, så ger jag inga besked. Det har jag sagt hela tiden och det gäller självklart fortfarande.
Blir det ytterligare överläggningar efter regeringssammanträdet i mål mellan partiledarna?
Ja, det vet jag inte. Det är inte förutsatt.
Men har du gett Olof Johansson chansen att sitta kvar i regeringen nu?
Vi diskuterar ju faktiskt förvaltningsärende och en lagtolkning. Och då tycker jag att då ska vi diskutera det från de utgångspunkterna.
Men jag tror att Centern, som tycker att det handlar om deras själ, ser på saken på samma torra sätt som du.
Nej, det är inte frågan om att se det på något tårt sätt och det är inte frågan om skäl. Min skäl ligger att vi ska ha en effektivt fungerande regering som ska fatta riktiga beslut i förhållande till de överenskommelser, i förhållande till de lagar som gäller. Det är den skäl som vi måste lägga ner i regeringsarbetet. Och på den punkten är jag alldeles övertygad om att Olof Johansson inte skulle svara annorlunda på frågan än vad jag gör nu.
Men du tror alltså inte att den här behandlingen kommer att vara avslutad för regeringens del nu i eftermiddag?
Har jag sagt det?
Det låter som om du inte kan ge något besked om ni ska bli klara i eftermiddag eller inte.
Ja, men, vad det låter som, nu är du inne på dina tolkningar, de får du göra själva. Jag ger besked om det sätt på vilket vi arbetar. Och vi arbetar nu fram mot regeringssammanträdet i eftermiddag.
Och efter det blir det ett klart besked då?
Ja, efter det ska vi ge besked, ja.
Då får vi veta om det blir ja eller nej.
Då kommer vi att meddela vad som gäller, ja. Sen exakta innebörden i detta, det ska jag inte meddela idag.
Har det funnits någon anledning?
Jag har sagt nu.
Kan nej betyda ja?
Ekot kan säkert tolka det på det sättet.
Statsminister Carl Bildt intervjuad av Herman Meltzer.
Den 4 januari 1994. Algeriet.
Så ska det handla om Algeriet. Den respekterade USA-baserade människorättsorganisationen Middle East Watch slår nu larm om svåra missförhållanden i det nordafrikanska landet. Inga mänskliga rättigheter respekteras och den demokratiska processen har övergetts, heter det i en rapport som publiceras idag. Åke Wiklund.
Det är i dagarna 2 år sedan den algeriska militären tog makten och ställde in ett val för att förhindra en given seger för det fundamentalistiska partiet Islamiska räddningsfronten. Sedan dess har Algeriet drivits in i något som mest liknar ett inbördeskrig. Våldet har krävt 3000 människors liv sedan räddningsfronten drevs under jord och tog upp en väpnad kamp mot regeringsstyrkorna. Middle East Watch anklagar i sin rapport både regeringen och väpnade islamiska grupper för övergreppen. Den olagligt förklarade islamiska räddningsfronten kritiseras för att inte ha tagit avstånd från mord på civila. Sedan i höstas har ju speciellt utländska medborgare blivit lovliga mål för militanta grupper. Men den skarpaste kritiken riktas mot den militärstödda algeriska regeringen som, enligt rapportens formulering, åsidosätter mänskliga rättigheter för att bevara nationen från muslimsk fundamentalism. Särskilt hårt fördöms regeringens specialdomstolar som utsätter misstänkta för tortyr och andra övergrepp och som inte på något sätt lever upp till internationellt erkänd domstolsstandard. Räddningsfronten, förkortat FIS, har efter regeringens bannlysning snabbt radikaliserats. Många frågar sig idag om det inte var ett misstag att inte ge den chansen att få agera parlamentariskt. Alla de många som var beredda att ge fronten sin röst var inte i första hand ute efter en extrem islamisk stat utan ville visa sitt missnöje med arbetslöshet, korruption och politisk stagnation. Och de faktorer som låg bakom räddningsfrontens popularitet för 2 år sedan är oförändrade. En fjärdedel av befolkningen saknar arbete. I åldrarna mellan 15 och 30 år är hela 84% utan jobb. Levnadsstandarden sjunker stadigt i takt med en inflation på 30% årligen. Skolor och bostäder är fyllda till bristningsgränsen. Många algerier har bara frakt till övers för sina styresmän.
Fjärde januari 1993, Mexiko.
I södra Mexiko går det väpnade indianupproret snart in på sitt fjärde dygn och ännu finns ingen lösning i sikte. Den officiella dödssiffran från striderna har stigit till 86 men tros vara betydligt högre, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent.
Mexikanska regeringssoldater har det senaste dygnet fortsatt jakten på väpnade indianer i delstaten Chiapas i södra Mexiko. Strider rapporteras nu främst från den mindre staden Ocosingo, en av de orter som ockuperades under nyårshelgen av den tidigare okända gerillan som kallar sig Zapatista-armén efter den mexikanske revolutionshjälten Emiliano Zapata. Från staden San Cristóbal de las Casas som gerillan retirerade från i söndags ser man militärhelikoptrar som beskjuter de skogsklädda bergen i området och från marken hörs skottlossning med maskingevär. Lokala politiker och journalister menar att det verkliga antalet dödsoffer under 3 dagars uppror förmodligen är flera hundra. Några orter som militären ännu inte har nått kontrolleras fortfarande av Zapatista-armén som verkar fast besluten att inte lägga ner vapnen. Gerillan har också kidnappat flera politiker och boskapsuppfödare och fritagit närmare 200 fångar. De säger sig ha tränat i 10 år i djungelområden i delstaten Chiapas. Men deras attacker tycks ha tagit myndigheterna med överraskning. Och fortfarande är mycket lite känt om den nya gerillan. Uppskattningar av hur många de är rör sig om allt från några hundra till flera tusen. Zapatistarmén protesterar mot diskriminering av ursprungsbefolkningen och kräver bland annat en jordreform och bättre sociala villkor. Gerillaledarna säger också att frihandelsavtalet NAFTA mellan Mexiko, USA och Kanada som trädde i kraft vid årsskiftet innebär en dödsdom för indianbönderna som får svårt att konkurrera med billig livsmedelsimport från USA. Mexikos president Carlos Salinas kommenterade indianupproret för första gången igår kväll och sa att våldet försenar en lösning av legitima sociala krav. Den mexikanska regeringen har hittills hållit en låg profil i konflikten. Bedömare tolkar också regeringens tystnad som ett tecken på att det välorganiserade upproret kom som en total överraskning och att regeringen är osäker om hur man bör agera. Kerstin Bodell, Managua.
Fjärde januari 1993. Afghanistan igen.
Några av de stridande grupperna i Afghanistan har gått med på vapenvila. Det sa idag Irans regering. Men samtidigt kom rapporter från Afghanistans huvudstad Kabul om nya våldsamma strider mellan regering och gerilla.
Mer förödelse i ett redan förött land. Bilderna kommer från iransk tv. De sägs ha tagits nyligen nära huvudstaden Kabul och sägs visa hur rebellerna förbereder ett anfall mot Kabul. Striderna började på nyårsdagen och tros ha krävt tiotals döda och hundratals sårade. Det gäller krasst maktbegär. General Dostan, som har stöd av den uzbekiska befolkningen i nordväst, och hans motståndare, president Rabbani, var nyss allierade. På rebellsidan finns också shia-muslimske Hekmatyar, stöd av Iran, och tidigare motståndare till Dostan. Alla åberopar de Allahs stöd och litar till sina vapen. För vapen finns i överflöd i Afghanistan, som inte sett fred sedan 1978. Först slogs man bland de centralasiatiska bergen och dalarna mot sovjetmakten, sen mot dess lakejer. För bara knappt 2 år sedan fälldes den sovjetstödda regimen av gerillan, som genast började slåss inbördes. För bara knappt 1 år sedan skakade alla fraktioners ledare hand och lovade fred och återuppbyggnad. Men inom 2 månader rasade åter strider i Kabul mellan ledare för beväpnade band som kräver mer makt åt sin variant av islam eller sin etniska grupp i det mångkulturella landet, men framförallt åt sig själva. I Kabul är resultatet 10 000 döda sedan i april 92. Och de civila har om och om igen fått se sina byar och städer raseras. Uppskattningsvis mer än 1 miljon afghaner har trots allt återvänt från landsflykten under ryssarna och börjat bygga upp sina hem igen. Trots hotet från alla minor som Sovjetarmén lämnade efter sig. Men idag säger en talesman för FNs flyktingkommissariat att det finns risk för att flyktingströmmarna ut ur landet tar fart igen. Och då i flera fall till grannländer som inte är mycket mer stabila än Afghanistan.
5 januari 1994 åter till Mexiko.
Mexikos regering har alltså satt in flyg mot de revolterande indianerna i södra delarna av landet. Flyganfallen riktas mot grupper av revoltörer som igår lämnade den sista av de städer som de hade ockuperat under nyårshelgen.
Det var någon timme före mörkrets inbrott, det vill säga vid midnatt svensk tid, som militärflygplan med understöd av helikoptrar började beskjuta förmodade gerillapositioner i bergen kring den näst största staden i delstaten Chiapas i södra Mexiko. 6000 militärer i Chiapas uppges ha fått förstärkning med lika många regeringssoldater från andra delstater. Trupperna har samlats främst i San Cristóbal de las Casas, varifrån man kunde höra och se beskjutningen med raketer och automatvapen. Militärens jakt på den tidigare okända gerillan som kallar sig Zapatista-armén efter den mexikanska revolutionshjälten Emiliano Zapata tycks alltså fortsätta trots att lugnet har återställts i de städer och byar som tidigare kontrollerades av rebellerna. Gerillasoldater lämnade igår samtliga orter som ockuperades under nyårshelgen. Journalister på plats rapporterar att vägen mellan San Cristóbal de las Casas och den mindre staden Altamirano som de beväpnade indianerna retirerade från igår är kantad av sönderskjutna lastbilar. Och i flera byar har offentliga byggnader demolerats av rebellerna. Gerillan har dragit sig tillbaka till bergen. De upproriska indianbönderna säger att de avvaktar nya order och att den väpnade kampen fortsätter. Under gårdagen rapporterades om sporadiska strider och nu har alltså militären gått till angrepp från luften. Men i flera städer och byar har lokalbefolkningen fortfarande inte sett till några regeringssoldater. Invånarna verkar förbittrade både över gerillans våld och över att myndigheter och militär har lämnat dem utan skydd, mat och vatten. Fast många uttrycker förståelse över gerillans motiv. Zapatista-armén har förklarat krig mot regeringen och armén i protest mot övergrepp och diskriminering av ursprungsbefolkningen. Regionen domineras av mäktiga jordägare som allierat sig med militären, medan indianerna lever i svält och misär. De kräver jord, utbildning och hälsovård, men de litar inte på politikernas löften. Regeringens försök till förhandlingsinviter har hittills avvisats av gerillan. Kerstin Bodell, Managua.
Den 5 januari 1993. Åter till Afghanistan.
FNs generalsekreterare vädjade i natt till de stridande fraktionerna i Afghanistan om vapenvila. Samtidigt varnar FNs flyktingorganisation för en allt mer desperat situation för de omkring 30 000 flyktingar i norra Afghanistan som har fångats i korselden, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Boutros Ghalis vädjan om vapenvila kommer efter 4 dagars hårda strider som utkämpas med attackflyg, stridsvagnar, missiler och tungt artilleri. De senaste rapporterna säger att de styrkor som är lojala med presidenten Rabbani verkar slå tillbaka kuppförsöket och erövrat viktiga positioner från de styrkor som är lojala med den självutnämnde generalen Dostam. Boutros Ghali sa att fortsatta strider kommer att ytterligare fördröja återuppbyggandet av landet som redan tillhör jordens fattigaste och mest förödda. Det som nu händer fördjupar denna, som han sa, nya mänskliga tragedi. Enligt FNs flyktingorganisation UNHCR håller situationen för tiotusentals tadjikiska flyktingar och hemlösa afghanistaner i norra Afghanistan också på att bli ytterst allvarlig. De är fångade i korselden mellan de rivaliserande styrkornas frontlinjer i striderna runt Afghanistans näst största stad Mazar-i-Sharif. 30 000 tajiker flydde dit undan strider för ett år sedan och enligt FN börjar nu dess livsmedels- och bränsleförråd att bli farligt små. Bränsle för matlagning finns bara för ett fåtal dagar och likaså har vattenförsörjningen strypts. Vattnet kommer normalt från andra sidan gränsen i Uzbekistan, men afghanistanerna som kontrollerar gränspassagen har nu stängt gränsen. Flyktingarna kan inte fly vidare och FN har i det stridsläge som råder inga möjligheter att flytta dem någon annanstans. FNs försök att finna en politisk lösning på inbördeskriget i Afghanistan gick om intet när Najibullah störtades i april 1992, strax innan han enligt planerna skulle lämna över makten till en brett sammansatt koalitionsregering. Sen dess har det inte varit mycket utrymme för kompromisser i Afghanistan och heller inget intresse från omvärlden för konstruktiva insatser för att lösa krisen. Ointresset har också gjort det svårt för FN att skaffa pengar för att hjälpa de flyktingar som återvänt. Så just nu är det inte mycket FN eller andra eventuellt intresserade kan göra än att just uttala vädjanden. Bengt Herner, Hong Kong.
Femte januari 1993. Litauen.
I ett brev till NATO begär Litauen formellt att få bli medlem av den västliga försvarsalliansen. Och Litauen är därmed den första för detta sovjetrepublik som ansöker om inträde, fullt inträde i NATO.
I sitt tv-tal igår kväll sa den litauiske presidenten Algirdas Brazauskas att Litauens önskan om medlemskap i NATO inte är riktat mot något land. Den litauiske presidenten underströk också att han såg Litauens medlemskap i NATO som en gradvis process och att NATOs förslag till lösare anslutning för östeuropeiska stater väl passade Litauens syften. Med sitt brev och tv-tal har därmed president Brazauskas rört om ordentligt i grytorna, inte bara i Moskva och Bryssel utan också i Warszawa, Prag, Bratislava och Budapest, liksom i Riga och Tallinn. I motsats till Litauen finns i Lettland och Estland fortfarande ryska trupper och bland lettiska och estniska politiker är det säkert svårt att förstå Litauens hastiga brev till Bryssel. Där i NATO-högkvarteret blev brevet ytterligare en sten på bördan hur den 16 nationer starka försvarsorganisationen inför sitt toppmöte i nästa vecka ska förhålla sig till Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern som begärt att få bli fullvärdiga medlemmar. Också Albanien bad tidigt om medlemskap men fick nej. Reformstaterna i Östeuropa kunde emellertid inte behandlas lika bryskt. Därför har NATO genom USA föreslagit partnerskap för fred, ett slags löst associationsavtal. Östeuropas reformstater vill emellertid inte vara med om den här hybriden, den här blandformen. Och de allra senaste dagarna har inte minst Polens president Lech Wałęsa i skarpa ordalag kritiserat det här NATO-erbjudandet. Den litauiske presidenten Brazauskas välvilliga inställning till partnerskap för fred välkomnas därför inte alls i Warszawa, Prag, Bratislava och Budapest. Allt detta sammantaget gör NATOs toppmöte i nästa vecka till försvarsorganisationens kanske mest komplicerade möte i dess 45-åriga historia. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
Den amerikanske presidenten Bill Clinton vägrar alltså att gå med på att utöka NATO. Och ett viktigt skäl tycks vara omsorgen om Rysslands president Boris Jeltsin.
Det är väl känt här i Washington att många länder i Östeuropa är missnöjda och besvikna över att USA inte vill hålla NATOs dörr öppen. Men presidenten och hans rådgivare uppges ha bestämt sig för att förhållandet till Ryssland är viktigare. Det vill säga det är viktigare just nu att stödja Jeltsin och reformprocessen i Ryssland än att fylla ett militärpolitiskt vakuum i Europa. Men det här är ingen självklar linje för USA. Striden inom utrikesledningen och bland debattörerna här i Washington har pågått i flera månader. Till kritikerna hör förre utrikesministern Henry Kissinger som tycker att Ryssland inte kan få bestämma USAs och NATOs linje i frågor som är viktiga för säkerheten i hela Europa. Vi stod emot ryssarna när de var starka. Varför gör vi det inte nu? Frågade Kissinger i en artikel häromdagen. Även Zbigniew Brzezinski, som var säkerhetsrådgivare under president Carters tid, ogillar Clintons vänta-och-se-linje. Han säger att USA måste åtminstone sätta upp klara och entydiga kriterier för nya medlemmar, som till exempel demokratisk stabilitet och inga territoriella konflikter. dessutom göra klart att en utvidgning av NATO är på väg och att de länder som klarar kriterierna är välkomna. Men just nu är det vänta och se-linjen som har övertaget. Den företräds framförallt av Clintons gamle studiekamrat Strobe Talbot. Talbot utsågs häromdagen till vice utrikesminister och andre man i amerikanska UD. Inför Clintons resa till Europa nästa vecka har USA nu skickat ut sina toppdiplomater till Östeuropa för att marknadsföra sitt alternativ, partnerskap för fred. Det beskrivs som en övergångslösning, men det ger inte NATOs eventuella partners något militärt skydd. Det säger heller inget om när fullt medlemskap kan bli aktuellt. Så den amerikanska administrationen ger nu omvärlden intrycket att NATOs framtid inte bestäms i Washington eller Bryssel, utan i Ryssland. Staffan Ekendahl i Washington.
Januari 1993. Socialdemokraternas idéer fram mot valet.
Tillbaka till Sverige. Socialdemokraternas ledning diskuterar just nu vilka krav partiet ska ställa inför valet i höst. Ett förslag om sänkt ersättning i föräldraförsäkringen kan vara ett kärvt besked när partiet snart presenterar sin ekonomiska motion. Vår reporter träffade partisekreteraren Mona Sahlin strax före jul, mitt under en demonstration utanför riksdagshuset.
Det är demonstration mot riksdagens beslut om en ny arbetslöshetsförsäkring. Och en av demonstranterna försöker sätta en tomtemössa på Mona Sahlin.
Tomtemössa vill du inte ha?
Nej, det vill jag inte ha.
Och frågan är hur det blir med de andra krav som framförs här på demonstrationen. Kommer det att bli ett socialdemokrat 90% av lönen? Ja, säger Mona Sahlin.
Ersättningsnivån får vi nog fundera över till i januari. Men att orättvisan är att allt färre omfattas och förstatligandet och de deltidsarbetslösa.
Villkoren. Är...
Just det, villkoren, det tror jag blir ett vallöfte.
Det tror du?
Ja, det tror jag.
I Socialdemokraternas ekonomiska motion nu i januari ska partiet ge klara besked, lovar Mona Sahlin. I alla fall så klara besked som möjligt om vad partiet kan lova inför valet.
Ja, jag vågar inte svara i detalj nu, men jag hoppas vi ska komma en bra bit längre än vad vi har gjort hittills. För att det här hänger ihop med att varje gång regeringen gör något som inte vi gillar och vi säger nej, så avkrävs vi ju genast besked. Kommer ni riva upp det här? Kommer ni återställa det här? Och det är det jag menar med att vi måste då riva plåster eller ge konkreta besked redan i januari. Vad vi tror att vi kan åstadkomma, men också vad vi inte kan åstadkomma. Och besked om ersättningsnivåerna, vad vi principiellt vill ligga på för lång, lång tid framåt, det hör till de besked vi måste ge.
Och vad hamnar ni där? Ni har ju diskuterat tidigare till exempel föräldraförsäkringen att gå ner till 80% för att på så sätt få mera att systemen ska likna varandra.
Jag hoppas du respekterar om jag inte vågar gå in i detalj nu, men det är bara att titta på alla olika ersättningsnivåer, hur de ser ut idag. Det är ju en röra av Guds nåde. Det är 65% här och det är 70 där och det är 80 där och det är 90 där. Det enda jag med bestämdhet kan säga att det måste bli mer enhetliga nivåer. Det kommer betyda både att titta på om man kan höja vissa, men också sänka andra. Men vi ska lämna de beskeden i januari.
Det värsta vore, säger Mona Sahlin, att vinna valet 1994 på falska förhoppningar och sen förlora nästa val på svikna förhoppningar. Därför måste partiet tala klarspråk, riva plåster som Mona Sahlin kallar det. Det handlar också om till vilka väljare partiet vänder sig. Till de gamla, trogna, hästväljarna. Till de som skulle rösta på Socialdemokraterna även om partiledaren var en häst, så uttrycker Mona Sahlin det. Eller till de andra, de ombytliga, de möjliga sympatisörerna.
Ja, så är det. Och det är ändå så att vi vinner bara val om vi kan övertyga nya, möjliga, osäkra väljare att lägga sin röst på socialdemokratin. De där trogna, säkra, de röstar nästan på oss jämt, höll jag på att säga. Och det är därför jag är så noga att betona att det är det nya, det är det sökande efter att hitta nya uttryckssätt för politiken, men också att hitta nya förslag som visar att vi lever i ett nytt samhälle. Det är inte bara ord som slår vakt om, värna, trygga. Om vi bara hade det ett val till, då tror jag vi får det svårt. Utan det är också det där att ta pakten med framtiden. Så jag vänder mig hellre till de yngre, om alla äldre nu ursäktar, som ska leva i det här samhället i 40-50 år till. Det är de som vår politik måste handla om.
Det finns ju många i ditt parti som varnar för att ni inte kan överge de här kärntrupperna. De tror att de måste känna igen sitt parti och sin politik.
Ja, men nu blir det lite väl enkelt, för att så där glasklara skillnader mellan de där gamla traditionella och de nya väljarna finns ju egentligen inte. Men jag tror alla våra väljare vill se att till exempel att det blir rättvisa. Jag tror alla våra väljare vill se att vi kan skapa mera jobb, att det finns arbete. Men jag tror det finns ett större sökande efter nya former för demokrati, att få vara med och påverka både sitt eget liv och sin kommun om man är något yngre. Man har växt upp med andra värderingar och har ett annat sätt att se på vad man förväntar sig av politiken. Och det är ändå där som jag tror framtiden ligger, också för vårt parti.
Sa Mona Sahlin, Socialdemokraternas partisekreterare. Annika Strömmelin var Ekots reporter.
Australien, den 6 januari 1993. Våldsamma skogsbränder runt Sydney.
Och vi ska fortsätta med att rapportera om de våldsamma bränderna i sydöstra Australien, där ett område stort som Gotland nu är eldhärjat. Maud Merus finns med oss i telefon från Sydney. Hur är situationen just nu?
Just nu så är det så att bränderna som har varit hållit sig ganska lugna under dagen har ökat i intensitet. I Sydney så hade brandmännen eldarna under kontroll på i morse och under förmiddagen. Men nu så har vindarna ökat och det har börjat brinna där det inte brann tidigare. Och det har också startat nya bränder. Det allvarliga är kanske att det brinner i Blue Mountain, som är turistmålet framför andra, och den nationalpark som kanske ligger Sydneyborna varmast om hjärtat. Det är cirka, Blue Mountains ligger cirka 10 mil från centrala Sydney, kör tid på en 2 timmar, så att det är nog det värsta. Och dit har alla resurser nu koncentrerats på att få den elden under kontroll.
Vet man någonting om dödsoffer?
Det vi vet är att de här tre som hade dött fram till igår, det har fortfarande inte blivit fler. Däremot är det fler som har skadats, dock ingen allvarligt. Men det är ju många då som blir brända, många människor som är och blir chockade över den här våldsamma framfarten som elden har.
Hur klarar människor att skydda sig?
Ja, det är märkliga saker som man läser om, tycker vi svenskar då naturligtvis. Det sägs då att man ska hålla sig hemma, man ska inte ge sig ut på skogen eller ut på vägen, utan man ska hålla sig vid sitt hus. Man ska plocka bort allting som är brännbart som finns runt huset. Finns det en gren till exempel från ett träd som lutar in över taket, så ska man såga bort det där så att den inte kan orsaka brand. Och är det så då att man överraskas av branden, den kommer alltså vansinnigt fort. Den förflyttas med 35 km i timmen och det går på ett ögonblick, så är elden över. Då ska man in i huset, dra ner, stänga alla fönster och dörrar, dra ner rullgardinerna, och så ska man stanna inne. Man ska inte gå ut. Går man ut så är man ohjälpligt förlorad. För att elden passerar alltså huset jättesnabbt, på 3-4 minuter så är det över, och så kan man gå ut och så kan man börja eftersläcka.
Det måste ju vara oerhört pressande att leva under det hotet.
Ja, det är det. Det känns lite otäckt. Vi bor ju då ganska nära kusten och vi ser havet. Men runt omkring oss så ser vi eldarna, hur de dyker upp och försvinner. Och de böljar fram och tillbaka, och det är väldigt mycket rök just nu runt omkring oss.
Hur fungerar släckningsarbetet?
Ja, Australien är ju vana, australiensarna är vana vid den här typen av släckningsarbete. Det finns alltså en brandkår som fungerar så att det finns några få som är anställda som våra brandmän. Och sen så finns det ungefär 70 000 frivilliga runt om i Australien. Och väldigt många av dem, inte så många, 5 000 ungefär, är här i New South Wales nu. Det har kommit förstärkningar ifrån South Australia, från Northern Territory, människor från Victoria och från Queensland är här och hjälper till. Och det är ett fantastiskt arbete som de uträttar. De är då vältränade, de här människorna. De lämnar sina jobb, får ingen avlöning under den tiden som de jobbar med detta, utan det sker då helt ideellt. Och alla säger ju det, att hade det inte varit för de här frivilliga brandmännen så hade det sett ännu värre ut än vad det faktiskt gör nu.
Får de hjälp från allmänheten också?
Ja, allmänheten hjälper till. Det här är en sak som angår alla och alla engagerar sig på något sätt. Så att de här brandbrigaderna som finns ute i alla områden, de blir väl försedda med mat och med dryck. Till och med så mycket så att det utgår nu meddelanden på radion att kom inte med mer, va, för att vi har mer än nog för att vi ska kunna äta upp. Så att alla bryr sig, alla tar sitt ansvar på något sätt.
Avslutningsvis, vad tror man om möjligheten att kunna få bukt med de här bränderna?
De ser väldigt mörkt på det. De säger att de närmaste 36 timmarna kommer då att bli avgörande för hur det hela avlöper. Och det hela beror på vädret. Alltså kommer värmen, kommer de sydliga vindarna, vilket alla hoppas på, vilket väderleksrapporterna säger att om 36 timmar så kommer den här förändringen i väder, kommer alltså söderifrån, då blir det svalare och då kommer inte de här otäcka, nordvästliga, heta vindarna inifrån ökenområdena i Australien, och då kan man då få eldarna under kontroll. Och nu brinner de alltså helt okontrollerbart i de flesta områden här i New South Wales.
Tack Maud Umerus direkt från Sydney.
Maud Umerus rapporterar från Sydney.
De 140 bränderna i New South Wales rasar helt utan kontroll, och nu har villaområdena i Sydneys norra och södra delar drabbats och många vägar dit är oframkomliga. Detta är den senaste utvecklingen. Nationalparkerna står i brand, men nu kommer förlusterna i villaområdena i form av förlorade hem och än värre liv att skördas om inte brandmännen lyckas släcka eldarna, och det är en utopi. I denna hetta och denna starka vind har brandmännen inte en chans annat än att försöka rädda människor och möjligen försöka begränsa eldarna. De 7000 brandbekämparna, många av dem inne på sitt sjunde dygn, de arbetar under fruktansvärda förhållanden. Det är fortfarande, fastän det är kväll här i Sydney nu, över 30 grader varmt. Bränderna, de rasar fram med över 30 km i timmen, och oväsendet är enormt. Det är som att stå under 50 jumbojets i startögonblicket, var det någon som sa. Det är alltså kväll i Sydney nu, det är mörkt, men norrut, kanske 5 kilometer från där jag bor, så flammade elden upp nyss i villaområdena i Terrey Hills. Nu har elden kommit obehagligt nära oss. Det röda gnistregnet driver rakt mot oss i den starka vinden. Senaste storbranden i den här delen av Australien, det var för 10 år sedan. Då omkom 70 människor och 200 hem förstördes. Än har inte vi facit av den här katastrofen, varken i pengar, liv eller egendom. Det får vi när vinden vänder och temperaturen sjunker och pyromanerna upphör med sina illdåd. För obekräftade uppgifter säger ikväll att branden som nu härjar i Blue Mountains, 10 mil västerut från Sydney, den var anlagd. Maud Umerus, Sydney.
Ungefär 140 större bränder rasar alltså, flera av dem mycket nära Sydney. En av stans lokala radiostationer har en reporter cirklande i en helikopter över de nordliga delarna av Sydney-området.
Now police are being drafted into this area from surrounding districts. There are police coming in now from the inner western suburbs and also the western areas of Sydney to help the police in this northern district. There's very little that anyone can do to stop it. They're concentrating simply on saving human life. Robert Kenny in the 2UE Optus helicopter.
Ja, enligt radiorapporten som vi hörde här så är det inte längre fråga om att släcka bränderna. Nu handlar det enbart om att rädda liv. Nyss talade jag med ett svenskt ögonvittne. Den svenska affärsmannen Lars Burmeister bor med sin familj i en förort i Sydney, intill ett skogsområde där en av de 140 bränderna igår utbröt. Det
började först med rök i princip. Igår såg jag, ungefär vid 11-tiden så såg vi rökutveckling. ungefär som någon sitter och eldar lite löv på hösten i Sverige. Det var inte mer så. En halvtimme senare så var det ett stort inferno i princip. Röken är också en fara för att du ser ju ingenting. Du kan ju i princip stå när du kan ju prata med en kille 2 meter vid sidan om du ser honom inte. Den är fruktansvärt tung rök. Den sitter i ögon. Du ser ingenting. Det tårar hela tiden. Det är en väldigt... Du kan liksom inte andas heller. Det är mycket, mycket obehaglig uppfattning.
Det sägs att en del av de här bränderna är anlagda. Stämmer det?
Det uppskattas att ungefär 75% av bränderna är anlagda.
Vet man vilka som ligger bakom då?
Det är människor som vill ha en form av något eget erkännande att de kan vara någonting viktigt. Och de ser ju all uppståndelse som sker när de väl har satt fart på en sån här brasa. Och så många gånger efteråt sen så vill de vara med och släcka elden också. Så många gånger kan de vara med i själva den operationen och försöka put out the fire.
Man kan alltså säga att det är en slags epidemi bland en del element nu då?
Det förekommer ju alltid mordbränder till höger och vänster. Det är bara det att nu är förutsättningarna så pass goda här för tillfället. Va? Det har ju 40 graders värme, stark vind och mycket, mycket, mycket låg fuktighet. Vilket gör att allting är precis snustort. En annan sak som ger mer syp till det hela det är det att det inte har brunnit på så pass länge.